Den här söndagen i kyrkåret har ett konstigt namn, det är sexagesima. Och betyder att det är ungefär 60 dagar till påsk. Så vi är på väg in mot påsktiden. I Sverige har man också slagit ihop den dagen med reformationens firande. Det var en särskild dag för, men så det är Guds ord som är i centrum den här dagen. Reformationen var ju ett återupplivande av Guds ord. Och ett tema för dagen är Guds levande och verksamma ord. Jag har en grej här man jobbar med om man vill, men det funkar inte riktigt alltid. Och det är ett citat från Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är levande och verksamt. Ja, Herre, vi tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Och nu ber vi om öppna hjärtan, öppna sinnen när vi stannar inför dig här och ditt ord. Och låt det träffa våra hjärtan. Herre, tala till oss, jag ber. Genom ditt ord den här stunden. I Jesu namn. Amen. Ibland säger vi det är bara ord. Det är bara tomma ord. Och tänk inte på att ord inte är så bara. Inte är så tomma. Ord har verkan, även mänskliga ord har verkan, effekt. Påverkar människor, kan bygga upp eller bryta ner, glädja eller göra folk bedrövade, förvirra eller skapa klarhet. Och även våra mänskliga ord avstöjer oss, vilka vi är, våra tankar, våra känslor och kanske våra planer, våra värderingar. Ord är inte tomma, inte ens människans ord är tomma. Guds ord är ju ännu mycket mer betydelsefullt, verkningsfullt och avslöjande. Och inför den här söndagen så har jag tänkt ganska mycket på Guds ord, Guds levande och verksamma ord. Och det blir så väldigt mycket tankar och så mycket trådar att jag har fått ta bort ganska mycket av det jag tänkte säga. Kanske en annan gång komma tillbaka till hur Guds ord används i våra liv. De här orden som Helena läste från Psaltaren till exempel, om Guds ord om vägledning. Utan det är några andra tankar idag, kanske i första hand, att jag tänkte lyssna fram. Guds ord visar vem Gud är. Guds ord visar hur Gud är, hur den Gud är. Guds ord avslöjar Gud. Och några trådar utifrån den typen av tankar. Det första är då skapelseorden. I första Moseboks första kapitel så har vi en skapelseberättelse. Och jag har tagit bara några ord ifrån det sammanhanget. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom. Och sen kommer Guds ord, Gud börjar tala, Gud sade. 9 gånger står det i den här texten att Gud sade, skapelseord. Och sen när han hade talat färdigt, sagt färdigt, då såg han att allt som han hade gjort var mycket gott. Guds goda skapelse. Följden av, frukten av Guds skapelseord. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Jag tillhör dem som ibland tittar på tv, så här naturprogram. Det finns ju väldigt mycket idag. Och det är ju alldeles fantastiska bilder och fantastiska saker man kan se om Guds skapelse. En märklig, alltså det är som att förundra ständigt över vad Gud har skapat. Det är underbart, hans skapelse är underbar, den är ofattbar. Den är vacker ofta och kanske skrämmande. Och det är mycket som är gott, mycket gott, så det här i texten. Men redan efter ett kapitel drygt så kommer ju den här berättelsen om syndafallet. Och något hände med Guds skapelse, något hände med människan. Jag vet inte riktigt varför, men något blev fel. Människan hamnade i centrum istället för Gud. Människan trodde mer på sig själv och på ormens falska rykten än på Guds ord. Och fallet, syndafallet, blev konsekvensen. Vi förstår inte riktigt vad som hände eller hur det hände, men ett faktum som vi ser omkring oss, som vi lever i med våra liv. Vi lever i konsekvenserna av syndafallet. Även skapelsen gör det. Trots allt det vackra, trots allt underbara vi ser omkring oss, så är det ändå en fallen skapelse, en fallen värld vi lever i. Och man kan ju spekulera i och undra över hur det en gång såg ut från början, innan syndafallet. Men Gud, han låter inte syndafallet vara slutpunkten. Utan sen kommer nästa punkt, löftesorden. Gud är en god Gud. Gud har en plan, en frälsningsplan. Och de här löftesorden som Bibeln är full av egentligen, ända ifrån den första berättelsen när Gud förbannar ormen där i lustgården och förutsäger att hans huvud ska krossas av en ättling, en son av Eva. Från den stunden och framöver så har Guds löften ständigt dokumenterats i Bibeln. Guds löften om en förändring. Och de här löftena, de avser vem Gud är, hur Gud är, och Guds plan och Guds makt att sedan också genomföra sin plan. Jag har gjort en kort lista här på den här bilden. Det finns ju väldigt, väldigt många fler, det finns hundratals löftesord. Men det här är några punkter som pekar på Guds frälsningsplan, för löftena har ju ihop med Guds frälsningsplan. Abraham är ju en portalfigur. Gud lovar Abraham inte bara en son utan ett folk, ett land. Och han lovar att Abraham ska bli till välsignelse för alla jordens folk. Sen går vi fram kanske till Sinaiförbundet efter de här långa och svåra åren som Israels folk fick uppleva i fångenskap i Egypten. Så för Gud ut dem ifrån fångenskapen med mäktig hand och de kommer till berget Sinai. Och där ingår Gud ett förbund med dem. Det här förbundet har ju väldigt många aspekter, men en sak är att Gud vill att hans folk ska vara som han är. Ett heligt folk, därför Gud är helig. Gud har ett folk som är hans folk. Ett folk som är hans egendom. Ett folk som inte är som folken omkring. De i synd fallna folken. Utan ett folk som är Guds eget egendomsfolk, ett heligt folk. Vi hoppar fram ganska många hundra år till David, kung David, som ju i Bibeln blir en slags, inte bara en stor kung, men också en bild för Guds framtida löften om Messias rike. Och i Andra Samuelsboken så lovar Gud David en ättling, en evig ättling på en evig tron, en ättling av Davids släkt, en Messias, en kung. Vi hoppar fram till Jesaja-boken som har en massa med väldigt märkliga löftesord och bilder av Guds framtidsplan. En sak som kommer där som vi inte sett tidigare alls i löftesorden är att den här Messias ska vara en annan slags Messias. En lidande Messias, en Herrens tjänare som inte bara regerar folket men som lider för folket och bär folkets synd och skuld. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Herren lät vår skuld och vår synd drabba honom. Men han är också den rättfärdiga och segerrike försten, Zakaria. Och de här orden citerar ju folket då i samband med Jesu intåg i Jerusalem. Den veckan då han ska lida och dö och uppstå. En bild, en profetia om Jesus som ju bara delvis gick i uppfyllelse då. Han segrade men på ett annat sätt när han dog och uppstod från de döda. Han segrade över synd och död. Men han är ingen segerkung i den vanliga meningen. Eller som Pilatus frågade, är du då en kung? Ja, det är jag, säger Jesus. Men mitt rike är inte av den här världen. Mitt rike är ett annat slag, en annan slags kung. Ett annat slags rike. Men det är ändå en profetia om framtidens Guds frälsnings löftesord om en segerrik kung. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Ett universellt fredsrike som är segerkungens rike. Men det säger också en mycket märklig profetia på slutet av boken om den nya skapelsen. Så där står det i Jesaja 65, vers 17. Och det är ett ord som profeten framför från Gud själv. Nu skapar jag nya himlar och en ny jord. Gå Guds löftesord. Som både finns långt, långt tillbaka, ända från syndafallets dagar. Men också långt in i framtiden, vår framtid, om den slutliga förvandlingen. Guds ord blev kött i Jesus. Paulus skriver så här, det är ett mycket märkligt ord egentligen, i ett annat sammanhang visserligen, men ändå om det om Jesus. Det andra Korinthierbrevet 1:20. Alla Guds löften har fått sitt ja genom honom, genom Guds son Jesus Kristus. Alla Guds ord, alla Guds löftes ord har fått gestalt i Jesus Kristus. De är bekräftade i honom. Vi ska läsa det här citatet från Johannes prologen. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och vers 14. Och ordet blev kött, blev människa, och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Sonen, ordet, eller visheten som man kallas ibland i Ordsboken. Liksom anden, Guds vinden, Guds ande, är av evighet. Liksom fadern är av evighet, så är sonen av evighet och anden av evighet. Treenigheten är något som vi inte kan förstå med våra mänskliga sinnen. Det är borta för våra förmågan. Bibeln är en självklarhet. Inte alls konfliktfylld eller knepig, utan det bara är så. Och det är ett ämne för en annan predikan, det här med treenigheten. Men det är ändå så att sonen, ordet, var från begynnelsen. Och allt skapades genom ordet, sonen. I andens, gudsvindens närvaro. En gudsvind svepte över vattnet. Svävade över vattnet. Guds ande var med. Alltså från början fanns sonen, fanns ordet. Men det blev kött. I Jesus, blir människa i Jesus. Jesus, själva namnet betyder ju Herren frälser. Gud är frälsaren. Och Jesus, Herren frälser, är Emmanuel. Som betyder Gud med oss. Guds ansikte ser vi på ett nytt sätt, på ett annat sätt i Jesus. Guds hjärta, Guds kärlek uppenbart på ett nytt sätt, på ett annat sätt i Jesus. Djupare sätt, större sätt, mer påtagligt sätt. Guds vishet, Guds frälsningsplan uppenbaras på ett tydligare sätt i Jesus. och Guds hemlighet som har fördolt i det förgångna, men som har uppenbarat för oss som tror, har blivit tydlig i Jesus, Guds ord, Guds son. Han som var från begynnelsen. Gud uppenbarar mer och mer av sig själv allt eftersom bibelordet framskrider. Det vi ser av Gud i början, Gud som skaparen, är bara en del av Guds uppenbarelse. Det vi ser i Jesus är ytterligare en del av Guds uppenbarelse. Frälsaren som frälsar genom att själv lida och dö för vår skull är också Gud. Nu står människan inför ett avgörande val, och det är ju det som också en av texterna för idag handlar om. Och det är ett citat ifrån, vi ska stanna lite grann ifrån den här bilden först innan vi går vidare. Ifrån Johannes 6, finns med i som en av dagens texter. Och Johannes 6 innehåller den här berättelsen, förkunnelsen om Jesus som livets bröd. Det är en märklig text, en väldigt känd text på ett sätt, men också en väldigt anstötlig text. Jesus är livets bröd, man måste ta del av honom, äta hans kött och dricka hans blod och ta del av honom för att vinna evigt liv, säger han. Och det är ju den text vi har i Johannes evangelium som egentligen är den text som handlar om själva nattvardsfirandet. Det finns ingen annan text, just Johannes. Det finns samtalet som sker i samband med nattvarden. Och bönen som Jesus ber finns där. Men inte själva nattvardsfirandet som ju finns i både Markus, Matteus och Lukas, men inte Johannes. Utan Johannes 6 är ju egentligen nattvardstexten, att Jesus är livets bröd. Och vi måste äta hans kött och dricka hans blod för att få ta del av eviga livet. Och det här är ju fruktansvärd text. Det är en obehaglig text egentligen. Och den texten väckte, eller de orden väckte ju förskräcklig förvirring bland Jesu efterföljare. Och många, står det, många av hans lärjungar tog anstöt av hans ord och lämnade honom. Kan gå till själva citatet, nästa bild. Många av Jesu lärjungar som hörde honom tala sa: det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra honom? Då drog många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa honom. Jesus sa till de 12: inte vill också ni gå iväg? Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Du är det eviga livets ord. Du är livet självt. Nattvardstexterna, vi kan ta nästa bild här. Vi har ju Paulus skildring i första Korinthierbrevet. Likaså tog Jesus bägaren efter måltiden och sa: detta är det nya förbundet genom mitt blod. Och Matteus sa så här: detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Alltså på något sätt är det här det nya förbundet, det förbund som profeterna såg fram emot, som Jeremia profeterade om, och som även det gamla förbundet pekade fram emot. Ett nytt förbund, ett förbund som Jesus instiftar och som gör oss till Guds folk på ett helt nytt sätt när vi tar emot honom. När Petrus blev inbjuden till Cornelius hus och predikar så var han lite skrämd först. Petrus var en god from jude och Cornelius var ju romare, alltså en hedning, även om man trodde på Gud. Och han ville först inte gå, men när han väl gick där och predikade så sa han så här. Om honom, om Jesus, vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och det här säger han då i ett hedniskt hem, i en romersk kaptens hem i Caesarea. Alla, var och en, alltså även hedningarna, även folk av Cornelius typ. Det nya förbundet är ett förbund som bryter gränserna. Som bryter gamla gränser, etniska gränser och även geografiska gränser. Och det är ett förbund som ger oss syndernas förlåtelse. Och det är genom Jesu namn. Och Johannes skriver så här i sitt första brev, kapitel 5, vers 11. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet finns i hans son, i ordet. Guds ord, Guds son, Guds vishet. Och Paulus i Romarbrevet 5:23. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Evigt liv. Och det är Jesus Kristus. Vi kan gå till nästa bild här. Guds eviga ord. Och med alfa och omega, A och O. Det här är ju den första alfa, första bokstaven i det grekiska alfabetet. Och omega är den sista bokstaven. Alltså från A till Ö kan man säga på svenska. Från början till slut. Guds ord är evigt. Det är som Gud själv är evig. Så är Guds ord evigt. Gud är alfa och omega, början och slutet, begynnelsen och änden. Han fanns från början och finns i allt för alltid. Vi ska läsa om vad Gud säger då i Johannes uppenbarelse i början där. Jag är A och O, säger Herren Gud. Jag är alltså början och slutet, begynnelsen och änden, säger Herren Gud. Han som är, och som var, och som kommer, den allsmäktige. Gud är början och slutet. Gud är alltid. Han är, han var, och han kommer i ett, alltid är. Och de här orden används också om Jesus sen då i nästa bild här. Och det är i sista kapitlet i Bibeln, i Uppenbarelseboken 22. Så säger Jesus så här, till som en sista hälsning egentligen. Se, jag kommer snart. Jag är A och O. Jag är alfa och omega. Jag är början och slutet. Jag är begynnelsen och änden. Jag är, jag var, jag har alltid funnits. Jag kommer alltid finnas. Jag är. Den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder rena. De ska få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Jesus, början och slutet, Guds eviga ord. Han kommer snart. Så här säger han då. Saliga, alltså frälsta, lyckliga är de som tvättar sina kläder rena. Och då är det i lammets blod. Det finns en text tidigare i Uppenbarelseboken. Den här skaran, den stora vita skaran. Och då frågar, får Johannes frågan, vilka är det här? Och Och säger Johan, jag har ingen aning, men du vet bättre än jag. Och säger ingen, det här är de som har tvättat sina kläder rena och vita i lammets blod. Det är de frälsta, de som tar emot Jesus som sin frälsare. De som tror på Jesus, på ordet, frälsarordet. Och de är saliga. Därför då? Jo, de ska få tillgång till livets träd. Och då tänker man igen på Edens lustgård, Bibelns början. Då Gud säger så här till den fallna människan. Ni måste lämna lustgården, för annars kanske ni äter av livets träd och lever för evigt nu med er korrupta kunskap. Men här säger Jesus, saliga är ni som är frälsta genom Jesus Kristus. Ni ska få tillgång till livet, ni ska få leva för evigt. Och ni ska få gå in i staden genom dess portar. Staden är det nya Jerusalem, det nya Sion, Guds frälsta folk. Lammets brud står också. Det är Guds folk. Ni tillhör Guds folk, ni som har tagit emot Jesus som är frälsaren. En ny himmel och en ny jord. Och det här som är så fascinerande med Guds eviga ord. Guds skapelseord i tidernas morgon. Kommer att upprepas på något sätt. Guds plan, Guds löften, Guds frälsningsplan innehåller en ny skapelse. Jesus kallar för världens återfödelse. Och jag läser med de här orden ifrån Uppenbarelseboken 21 som jag ofta kommer tillbaka till själv. Så här vittnar Johannes. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och sen kommer citat här. Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa till mig, det har skett, jag är A och O, alfa och omega, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Guds nya skapelse, nya himlen, nya jorden, ett nytt paradis, ett nytt Eden. Nästa bild. Jesus lovar så här i Uppenbarelseboken 2:7. Åt den som segrar ska jag ge i att äta av livets träd. Det träd som stod i Eden en gång. Som står i Guds paradis. Och Johannes vittnar då. Och han visade mig en flod med livets vatten. Klar som kristall. Som rann från Guds och Lammets tron. Där står livets träd som bär frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkedom för folken. Och det ekar ju då från Jesaja 53:3 här. Herren tröstar Sion, ger tröst åt hennes ruiner. Han gör hennes öken lik Eden, hennes ödemark lik Herrens trädgård. Fröjd och glädje ska råda där, lovsångens toner ljuda. Läkedom för folken, ingen död, ingen synd. Evigt liv, livets träd. Guds ord är levande och verksamt. Vi har nu sett på det här bakåt lite grann kring det här med Guds ord från skapelsen till återskapelsen. Och Guds löften och Guds tydligaste löfte i Jesus Kristus, vår frälsare. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtas uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom eller vi ska avlägga räkenskap. Guds ord avslöjar. Och nu ställs vi alltså inför Guds ord här på ett sätt. Om vi tar den. Och jag har bara några punkter som är en sammanfattning som också är en slags utmaning för oss idag som Guds folk. Att Guds ord pekar och visar på den här planen som Gud har. En avsikt med sin skapelse. Vi kan inte ens drömma om, tror jag, hur det var i Edens lustgård i begynnelsen innan syndafallet. Men vi kan se fram emot att få uppleva det i den nya skapelsen. Och alltså, vi behöver förstå det, att vi lever ju alltså i det här spänningsfältet mellan Guds första skapelse och Guds slutliga plans uppfyllelse. Det är ett spänningsfält som det är död och synd och plåga och elände. Men vi lever ju med hoppet om att en gång ska Guds löften gå i total fullbordan. Och det här kan vi ju då liksom förstå bättre när vi ställs inför Guds ord. Men Guds ord ställs också inför syndens verklighet. Vi lever ju i en värld som är fallen. Och den här fallenheten finns ju även i våra egna liv. Även vi som tror på Jesus och upplevt frälsning, vi drabbas ju av syndens konsekvenser. Inte bara sjukdom och död, men också det här med att vi ständigt lever mitt i en syndig tillvaro. Och det gör ju att vi måste ta ställning till och låta Guds ord på sätt påverka oss i det här. Att vi får på något sätt vägledas i att mer överlåtas åt Guds plan och Guds vilja. Och låta Guds frälsningsverk fullbordas i våra liv. Alltså en helgelseprocess. Men Guds ord ställs också inför det här valet. Vi måste alltså välja. Liksom Guds folk var tvungna att välja i gamla tider, under profeternas tid. Och liksom Jesus efterföljare var tvungna att välja när Jesus förklarade hans död och offer. Så måste vi också välja. Alla ställs vi in för det här. Att säga ja eller nej till Jesus. Det är ofrånkomligt. Och det ligger själva i evangeliets natur. Att när det förkunnas. När Guds ord förkunnas. När evangeliet förkunnas. När Jesus förkunnas. Så ställs man inför ett val. Ja eller nej. Men det är ett erbjudande, ett frälsningserbjudande. Jesus som Guds ord är också frälsarordet. Men det finns ju det här perspektivet framåt också. Att trots vårt liv här på jorden med all dess plåga och elände och förvirring, så har vi ändå en inbjudan till ett framtidshopp. Jag tror att det är, jag vet inte om det är sant, men det handlar om hundratals gånger i vårt nya testament som det här hoppet nämns i olika vinklingar och versioner. Alltså den första församlingen levde i det här hoppet, i framtidshoppet. De ledde inte i första hand i nuet, det gjorde man också, men inte i första hand. Utan man ledde i nuet med siktet mot framtiden. Jag tror att den här typen av predikan vill hjälpa oss att tänka så också, att våra liv nu måste levas på bästa möjliga sätt. Vi måste leva ut Guds rike här och nu, det ska vi göra. Men vi lever ändå med siktet mot evigheten. Guds ord, Guds löften, de sviker inte, de står fasta. Och de gäller alltså Guds evighet. Och att redan nu få vara en del av Guds evighet, att ha tagit emot det eviga livet, att få en försmak av Guds härlighet, det är ju en förmån som vi ska dela med oss till andra av. Men leva nu och samtidigt ha blicken riktad mot Guds löftes fullbordan. Amen. Herre, hjälp oss att se tydligare och klarare. Ditt ord är levande, det är skarpt. Våra ord är förvirrade, bristfälliga, dunkla kanske. Men Herre, låt ditt ord bli tydligare i våra liv. Hjälp oss att förstå bättre vem du är och vad du har för plan med din skapelse och med människan och med oss. Både som folk och som individer. Herre, helga oss i ditt ord. Led oss genom ditt ord. Och hjälp oss att leva ut ditt ord i en värld som längtar efter förvandling. Herre, kom i din förvandling nu, men också i framtiden. Ja, kom Herre Jesus. Amen.